If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua 10 olika experter inom 10 olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden.
Jag heter Håkan Nordin och är ju norrlänning som du kanske hörs och har jobbat med miljöfrågor egentligen hela mitt professionella liv. Och som konsult de sista 25 åren och innan dess så var jag med och byggde upp Greenpeace i Sverige.
Och hur tar sig detta form i vardagliga livet?
Du menar i mitt liv eller i mitt professionella liv?
Ja, men lite både och. Hur gör du dagarna?
Jag jobbar ju som konsult. Jag är inhyrd hos stora företag eller små företag eller kommuner eller landsting eller så vidare. Det blev blandat. Och sen i mitt privata liv så är det, jag valde ju att jobba med miljö av ett skäl. Så det är väl klart att jag har väl försökt få tag på bra mat sen 80-talet. Det var inte, idag är det ju buslätt jämfört med det var. Då fick man ju vara grossist nästan och handla upp sina saker i stora kartonger och sen dela upp det med kompisar.
Intressant. Jag tänkte att du ska få berätta mer om det här från hur det var förr till hur det är idag. Men lite mer inriktat på ditt specialområde. För det vi ska snacka om extra mycket idag, det är ju grön IT. Stämmer. Och hållbar IT.
Ja.
Och det som är så spännande med det ämnet är att för mig, och jag tror att det kan vara så för många fler, är att IT är liksom någonting som bara finns där. Det är någonting som jag tar upp min telefon och allting funkar förhoppningsvis. Eller jag skickar iväg mail och det är liksom bara något stoff som finns där. Att det här internet ska komma någonstans ifrån. Det finns inte riktigt med i min världsbild för innan nu. Och därför är det så kul att du är här. Men innan vi börjar prata om de bitarna så tänkte jag bara att du ska få berätta vad hållbarhet är för dig.
Ja, hållbarhet är ju liksom en värld som är hållbar, den är ju väldigt stor skild från dagens värld. Det är en väldigt lång resa. Så att för mig är det så att hållbarhet är en hållbar rörelse mot någonting bättre. Och då kan man förhålla sig till detta. För att jag kommer inte att vakna imorgon och så är världen bra. Men det jag hjälper företag med och det jag hjälper mig själv med, det är liksom att vara ute på den här resan. Och då kan man förhålla sig mycket, mycket bättre till detta. Och sen är det ju ganska lätt egentligen. Vi ska ha ett bättre liv eller lika bra liv idag med mindre miljöbelastning. Det som kallas för decoupling. Då. Vi ska koppla isär hur vi ställer till med mot de goda värden som vi vill ha.
Rätt och slätt. Ja. Inga konstigheter.
Nej.
Om vi ska börja från början. Vad är IT?
Ja, IT har ju kört bara många namn. Ibland säger man ICT också. Då betyder det ju som informationsteknologi och IT. ICT är information- och kommunikationsteknologi. Och idag har ju IT blivit egentligen det moderna livet. Va? Det är liksom det vi gör på bildskärmen. Va? Där, och allting som finns stora maskiner bakom. Då.
Mm.
Men så ser det ut idag. Så telefoner, datorer, datahallar, skrivare, ja, stora skärmar.
Och hur fungerar
det? Det vi gör nu naturligtvis, hela den här podden och allting.
Ja, det mesta man har.
Ja, allt som har elektronik i sig. Mm. brukar bli IT. Va? Att det finns en liten hjärna, ett litet chip så att säga, då blir det elektronik.
Och hur funkar det här? Jag förstår att det är en stor fråga. Men från att jag då tar upp min telefon och skickar iväg ett mejl, varför funkar det? Om man ska finnas någon sån kort liksom hisspitch för IT. Vad är IT? Hur funkar det?
Ja, det är din telefon. Den knackar ju på dörren till ett jättebibliotek. Va? En jättedataställe som är datahallen. Och där kan du nu få tillbaka bilder, filmer. Ställer frågor, du vill veta saker och ting. Du vill chatta med kompisar, så är det någonstans så finns det den här jättebiblioteket och jättefixaren så att säga som ser till att detta då sen sker.
Och det är de här datahallarna då egentligen?
Ja, och det finns alltså ingen industri i världen som växer mer än vad datahallsindustrin växer. Man räknar med att den ska 40-dubblas på 10 år mellan 2010 och 2020.
Och det här är för att allting ska digitaliseras eller behövs mer?
Ja, det tänkte så här att hur många var på internet, och vi tar internet för internet är den stora motorn här, var på internet för 10 år sedan och vad gjorde man? För 10 år sedan så var det inte så mycket streama Netflix. Jag tror många av oss visste inte ens namnet Netflix. Va? Mm. Och för 20 år sedan visste vi inte Google. Liksom. Så då är det så att vi gör allt mer på nätet och det är allt fler som gör det.
Mm,
jag tror att vi är på väg att spräcka 4 miljarder människor som är på nätet. Och då är det människor, inte maskiner och prylar, som gör saker dagligen. Och när vi då är 4 miljarder som gör mycket, mycket mer som att streama film, då behövs det enormt mycket kapacitet. För det laggar ju inte. Vi klickar där och så rullar det. Det spelar ingen roll var jag är någonstans nästan.
Nej, och ifall det blir laggar, blir man ju tokig.
Ja, det vill man inte ha, va? Nej, man vill inte ha det någonting, va?
Nej. Och de här då datahallarna, för de har man ju förstått, jag har ju till och med läst och hört att man pratar om att IT-sektorn ska vara en lika stor miljöbo som flyget ur vissa synvinklar.
Ja, jag skulle nog säga att IT är dubbelt så stort som flyget.
Oj, och hur menar man? Det här är ju så himla intressant. Hur menar man då?
Jo, men om du tänker så här på alltså, hur många människor som flyger varje dag, hur många använder internet varje dag.
Just det är
alltså det är volymen människor på här. Va? Och sen är det så att det som kommer då, det är att när man flyger så säger man, oj, det här är ett flygplan och man tankar fulla vingarna med bränsle, det blir utsläpp, man kan se motorerna, vilket man inte gör på IT. Men det är så att 2/3 av all el i världen är ful el, är alltså kolkraft eller fossilkraft. Så är det inte i Sverige. Så vi tänker inte på det. Och det innebär egentligen att 2/3 av allt vad vi gör på internet driftas av ful el. Och det är det som gör det stora avtrycket.
Okej.
Som gör att det blir större än i flygindustrin.
Och om jag har förstått det rätt så är det så att de här då datahallarna kräver väldigt mycket energi för att de ska liksom få allting att fungera.
Yes.
Och det är då att kyla ner de här stora maskinerna som gör att det krävs den allra största delen av energin.
Inte riktigt faktiskt. Det beror på vad man är. Men det finns ett tekniskt tal som heter PUE-tal. Och det där är liksom hur mycket el stoppar jag in och hur mycket fick jag smarta grejer för? Hur mycket fick jag hjärnan? Hur mycket fick jag Netflix eller YouTube eller Messenger eller vad jag nu håller göra för någonting eller Spotify? Och hur mycket fick jag liksom kyla bort? Och idag så kan man säga att det kanske 50% extra energi du behöver för att kyla det, då är det hyfsat bra. Är det 20% extra, så om du stoppar in 120% energi så får du ut 100% nytta. Då har du en jättebra datahall. Och ibland kan du stoppa in dubbelt så mycket och då har du en dålig datahall. Så om du bygger en datahall i ett varmt land så kommer kylan, precis som du började fråga, så kommer kylan att kosta mer än driften.
Så det beror lite på vart man är helt enkelt.
Och det är ett av skälen varför Facebook är i Luleå.
Just det, för det hör jag också då när jag fick lära mig om detta här om veckan, att det byggs väldigt mycket datahallar upp exempelvis i norra Sverige därför att det är så svalt där vissa delar på.
Ja, det kallas ju för frikylare, att du kan alltså nästan hela året kan du alltså använda kylan ute i luften till detta. Men det är inte bara Luleå, men det byggs ju enormt mycket i Mälardalen. Och det kanske faktiskt är nästan bättre, därför att vad man skulle vilja då, det är att all värme som man inte behöver, att den då fick bli till exempel fjärrvärme.
Just det. Och finns det några system som gör det idag?
Ja, i Stockholm blir det ju så.
Okay. Va?
Så att i Stockholm så finns ett bra många datahallar som ger fjärrvärme. Mm-hmm. Vilket är positivt då.
Ja, verkligen. Det känns väldigt cirkulärt.
Ja, det är det.
Vilket vi har lärt oss i den här poddserien är en väldigt bra grej.
Det är en väldigt bra grej. Men det är ju idag tyvärr ett undantag. Därför att för det första så är inte alla datahallar på kalla ställen. Och för det andra har inte alla städer eller länder fjärrvärme. Vi är väl utbyggda i Norden här. Mm. Sverige är ju långt framme i fjärrvärme. Så, för det krävs ju att du måste kunna mata in det i något system någonstans.
Och hur funkar det? Spelar det någon roll vart datahallarna är och vart det energin från dem används? Liksom om det byggs datahallar uppe i norra Sverige och sen används ner i södra Afrika, spelar det någon roll? Är det liksom att det behöver färdas långt? Eller liksom inte finns det,
nej, det är, man säger, Facebook i Luleå förser väl större delen av Europa. Nu är jag inte exakt på hur de har allokerat all sina saker. Men, så att i våra, som du och jag använder det, det här, det vi kallar lagga, det är liksom att det går, att den får tänka länge hjärnan, va? Men det finns också det som är liksom den korta fördröjningen som företag inte tål, och då kan man inte skicka det till Afrika.
Mm.
Det är typ på bråkdelar av sekunder, men det är för långt för en del applikationer, och då ställer det till det. Men för oss privatpersoner så kan vi nog stå ut med att hallar kan ligga i kalla delar och supportera varmare delar.
Intressant.
Men det är därför vi ser det också. Jag menar, du har ju alla de stora drakarna är ju i Norden. De är ju faktiskt både i Norge, Sverige och Finland.
Mm-hmm.
Och bygger.
Mm.
Det är en väldigt spännande bransch. Liksom.
Hur kommer det se ut där då om 20 år? Kommer det vara, är det stora städer som byggs upp där med liksom folk som bor och samhällen? Eller är det bara datahallar?
Ja, man kan väl titta man här så i Luleå så kommer det ju liksom till det här, så börjar ju andra företag komma, så det blir liksom hubbar ungefär som ett köpcentrum. Kommer Ikea dit så kommer andra dit. Mm. Och så har det väl blivit i Luleå då. Och det är väl bra om det i så fall kan vända någon trend att det inte minska med folk i Norrland eller det kanske ökar så att säga.
Mm, intressant.
Men det är ju också med Mälardalen, där bor ju de flesta människor, och här byggs det ju jättemycket. Det kommer väl inte att hända så mycket.
Nej, spännande. Du nämnde innan det här med ful el. Och ja. Jag antar att det är kopplat lite med motsatsen till grön el eller grön IT, hållbarhet.
Ja. Ja.
Vill du berätta lite om vad grön IT är för något?
Ja, när grön IT föddes för drygt 10 år sedan. Det var ju då man kom på, det var då första gången man sa att flyget och IT var lika stor. Vilket det var ungefär där. Sen har IT stuckit iväg och det är inte mycket, mycket mer än flyget. Därför säger jag att de kanske är dubbelt så stor idag som IT. Eller som flyget.
Det där får man bara säga, det där hör man ju aldrig.
Nej,
inte jag.
Nej, jag är lite förvånad person. För vi idag har vi enormt mycket om flygskam och debatten om flyget. Som att vi ska åka tåg överallt. Och det ska man ju naturligtvis inte, man ska inte sätta saker emot varandra.
Nej.
Båda
nej,
är viktiga,
precis.
Va? Men det är ju det är lite för abstrakt, och jag vet inte, jag förvånas över det, i och med att jag som då kan de här bitarna, så förvånas över att man sitter på sin dator och klagar över flyget, och samtidigt är man med och bidrar till någonting som är i slutändan dubbelt så stort.
Jag tror att det kan handla just om det här som vi sa i början, att folk inte är medvetna. Att internet bara, som du sa, det är väldigt abstrakt, man kan inte ta på det. Ett flygplan ser man.
Men så är det, men samtidigt så behövs det, även en flygplan blir ju ganska abstrakt, även man kan se motorerna. Va? Men jag tänkte, när jag började jobba med frågor så var det ju klorblekningen, det klorblekta pappret, det är hyfsat länge som det. Men det fanns ju ingenting heller, man kunde ju inte se på pappret att det hade ställt till någonting. Det var ju inte förrän vi på Greenpeace och andra sa att, men kolla, det finns en krokig fisk i Östersjön, eller missbildade fiskar på grund av att pappret blev klorblekt. Så miljörörelsen och andra aktörer i det här måste hjälpa till att bygga den här bron, som att förstå sambandet. Va? Och nu, just nu så har det inte varit så mycket som har gjort det på IT-sidan. Va? Rätt snäll så kommer det någon, och rätt snäll så kommer det en debatt, och då får vi den där delen. Men så ser det egentligen, så här, ingenting av det moderna samhället ser vi några miljöproblem av. Vi
nej.
Ser inga skorstenar, avlösrör, soptippar.
Nej, inte i våran del av världen.
Nej, någonstans är det, va? Alltså där det har producerats eller där det blir avfall. Eller där liksom elen kommer ifrån, som också är långt bort. Men här mitt i stan så ser vi ju idag ingenting egentligen.
Nej, det blir lite problematiskt.
Ja, det har skett, problemen sker någon annanstans i tid och rum. Och det är ett problem.
Ja, verkligen. Vi hoppar tillbaka till det du pratade om när jag avbröt dig lite oskämt. Om det här med grön IT. Du sa när grön IT kom, var det...
Och då handlar det precis om att man helt plötsligt såg det. För det kom en studie som sa det här med flyget och IT. Och då blev det egentligen att IT blev rött. Men sen av någon konstig anledning så blev det, heter det då grön IT. För det fanns liksom att man då skulle kunna se det positivt att göra någonting åt. Men egentligen så skulle den vettiga titeln när det kom skulle vara röd IT. För det var just att det var lika stort som flyget som gjorde att det small till. Som folk liksom skakades om. Och då är det röda är ju då att det finns farliga ämnen, flamskyddsmedel, mjukgörare, tungmetaller i alla moderna prylar. Det ser vi ju inte heller. Och sen behöver man fulel för att de ska rulla. Och sen blir det då elektronikavfall, e-waste som man säger, eller e-avfall. Och det har då hamnat mycket ner i Afrika, i Nigeria och Ghana. Så finns det, tusentals YouTube-klipp där man kan se hur hemskt det ser ut där nere.
Där det ligger liksom gamla mobiler och datorer slängda i högar.
Även från Sverige. Mm. Och det är väldigt otäckt. Och det är väl den, när jag har kört mycket utbildningar runt detta. Och det är väl kanske det som berör folk mest. Är det här EU-avfallet som bara ligger på enorma tippar i Afrika.
Och hur hamnar det där?
Ja, det är bra. Det ska ju inte hamna där, va? Men om man säger så här. Om jag skulle bli... som sysslar med elaka saker så är det klart, så är det så att om jag skulle smuggla liksom, eller trafficken eller knark eller så vidare, så är det liksom hård kontroll och hårda straff. Men när det gäller avfall och e-avfallet här då, så är det liksom ingen kontroll och inga straff, inte ens i Sverige liksom, så finns det nästan ingen straff runt detta. Så här finns det stora pengar i att det här får åka någon annanstans istället för att det hanteras på ett effektivt sätt här. Och då åker det faktiskt också ner som second hand. Därför att då är det ändå lättare. För då är det business. Va? Då är det en pryl som man ska sälja. Men det funkar ju inte så att du kommer dit som avfall.
Innan vi ska börja prata lite mer om vad vi kan göra för val för att bli mer hållbara och använda mer hållbar el och IT, så tänker jag att vi ska gå från då att de här olika grundämnena bryts till att vi lämnar in förhoppningsvis våran då, eller återvinner vår produkt. Eftersom att du nämnde, det finns ju liksom alla de här delarna, så finns det ju ställen där det kan gå lite snett och alla är väldigt betydande. Så från då, du pratar om olika tungmetaller exempelvis, eller olika metaller och flamskyddsmedel och sådär. Hur kan vi välja, eller kan vi välja IT-prylar utan de här grejerna i?
Ja, idag kan vi göra det, och på grund av att det har ändå varit en diskussion, och kanske inte så många som har sett det, men där jag har jobbat med företag och jag har varit med upphandlingar, så har det under ganska lång tid ställts krav på saker och ting. Och idag så finns det direktiv inom EU som reglerar att vi ska få bort de värsta sakerna, vilket har varit i drift i nästan i 10 år. Så att det är väldigt positivt att en debatt, att en diskussion, att man fått reda på det här och har lett till att nu också är reglerat. Så att ett antal saker har man då tagit hand om. En sak som har varit svårt att reglera, som inte har med giftighet att göra, det är vad som heter konfliktmineraler. Alltså att man bryter saker och ting i Afrika och så får man betalt så man kan kriga. Och så hamnar det i din telefon eller i min dator. Och det där är ett allvarligt bekymmer då, som är också svårt att liksom hantera. Då är det en social fråga, då är det inte en miljöfråga. Mm. Och därför heter det konfliktmineraler.
Ja, det är lite samma. Jag har hört det här med förr, det som man kallade för blood diamonds. Ja, att man sen pratar om blood batteries nere i Afrika.
Det är det som är konfliktmineraler. Då. För kobolt i batterierna är ju ett av problemen då.
Som även om jag har förstått rätt bryts under inte jättesäkra förhållanden, utan det är folk som är nere i gruvor och bryts och sådär.
Så ser det ut då. Tyvärr.
Och sen då när de här har brutits, vad händer med dem då? Med de olika mineralerna och de olika ämnena? Då sätts de i våra prylar?
Ja, då sätts de i våra prylar. Och de gör ju en jättebra funktion då i våra prylar och berika våra liv på olika sätt och berika samhället. Och sen är det ju så att många av de här, om man säger, de här mineralerna, om vi tar bort den här konfliktbiten, så är det så att Det heter ju sällsynta jordartsmetaller, ett antal av de här ämnena som finns där. Och det är just ordet sällsynta, så att det finns också ett problem här att de håller på att ta slut. Eller vi kan säga så här att jämfört med man pratar peak oil och peak allting, de här ämnena börjar bli en begränsad resurs. Inte på grund av att de inte finns i jordskorpan, men vi har inte så mycket gruvor. Det tar tid att få en ny gruva och det finns geopolitiska saker i detta. Så där finns ett bekymmer. Och då bekymret ligger ju då att det finns ingen återvinning i andra änden. När det gäller koppar, när det gäller guld, när det gäller liksom stål, när det gäller järn och så vidare, så finns det ju snygga återvinningar. Men inte av de här sällsynta jordartsmetallerna.
Och beror det på att det helt enkelt inte går, eller inte går i nuläget, eller för att det inte är tillräckligt liksom, ekonomiskt fördelaktigt för företag, eller hur kommer det sig att det inte
jag tror att det
är det för billigt att utvinna?
Nej, jag tror att det har varit under radarn helt enkelt. Nu är det inte det längre, så nu börjar man ju titta på hur 17 kan man göra detta. Och de som då har gjort det här, dragit det här längst, och vilket jag tycker de ska ha cred för, det är att Apple har ju tagit fram en robot som plockar isär telefonen istället för att sätta ihop den. Och då kan du plocka isär den så att du får med dig alla viktiga komponenter. Det är för att all annan teknik egentligen går ut på att du fragmenterar, att du liksom mal sönder prylen. Och då kan du inte få ut de här sällsynta jordartsmetallerna som det finns ganska lite av. De kommer att försvinna in i stålet eller någonting annat. Va? Mm. Så du behöver då kunna köra, ska man säga, produktionen bakvägen. Och Apple har nu två stycken sådana robotar som kör bandet som kan plocka isär ett par miljoner iPhone om året.
Oj, häftigt. Spännande att se vad det kan leda.
Daisy, en kvinna är det också.
Såklart.
Ja, de hade en man för som var prototypen och så blev det kvinnan i drift.
Ja, men det låter bra tycker jag. Kvinnan som löser. Och sen då när...
Vi behöver mer av det. Det här, jag tycker Apple ska ha kred för detta. Vi behöver hantera alla snygga saker i elektroniken mycket, mycket bättre.
Mm. Riktigt häftigt. Det känns som en sån spännande steg som andra kanske kan ta efter. Då.
Ja, och det finns jag vet inte om du har noterat det, när du handlar till och med på Elgiganten eller på andra sådana här kedjor så kan det stå idag pre-owned.
Nej, det har jag inte sett.
Nej, så istället för second
hand. Jag väldigt sällan faktiskt på
till julhandeln nu så går det, tror jag, till och med på första sidan liksom, med reklambladen pre-owned. Det vill säga den är återvunnen. Den är återbrukad. Så de har rekonditionerat den och säljer den. Och det här har blivit en väldigt stor marknad, vilket också är väldigt positivt.
Ja, verkligen.
Så HP har en fabrik uppe i Skottland som rekonditionerar 1 miljon PC om året. Så det är inga små business. Så det händer positiva saker. Och Apple och egentligen alla på telefonsidan är duktiga på att idag har dem så de får ett liv till. Pre-owned, nytt, bra begrepp.
Håll utkik efter det helt enkelt. Ja. Kommer vi se mer av.
Yes.
Bra spaning. Och sen då när vi använt våra telefoner, eller förhoppningsvis då, så tas våra elektronikprylar hand om, som du nämnde precis. Men i värsta fall så berättar du att det kanske skickas ner till
hamnar
andra
i Afrika. Ja.
Och vad, och av vilken anledning, jag förstår att det är väldigt dåligt på många sätt, men vad är det att släpper det ut farliga ämnen, eller är det att det stökar ner, eller vad är det största problemet med det?
Ja, det är nog, där kommer ju alla problem. Om du tar en sån här sak som plasten i dem, PVC, det är PVC-plast i alla kablar, och rena PVC så får du, det blir saltsyra i bästa fall, och det kan bli dioxiner och andra farliga ämnen. Och det är vad man gör, därför att man vill elda bort all plast, därför att här sitter man och har liksom skrotfirman på lägsta nivå. Det är människor som eldar upp kablarna så man kan få koppar, så man kan få lite pengar för den. Så att det är, och sen är det ju så att det här åker till slut ner i vattnet där, alltså lakas ner då, så att det hamnar där i det man dricker, där djurna dricker, eller i grundvatten och så vidare. Och inte bara kan man säga det som man eldar, utan tungmetaller och annat kommer ju ut där. För man är ute efter, ska man säga, aluminium, koppar och stål kanske, sen är det inte så mycket mer. Så allting frigör sig här i jakten på att få de här pengarna för det man kan få för. Och det är de här ämnena, ingenting annat.
Mm. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Om vi skulle hoppa till att prata om hur vi då kan använda vår IT mer hållbart för att göra de här stegen bättre allihopa. Mm. Vad kan vi göra då?
Om vi går tillbaka till det här som du, när vi pratar grön IT, så är det, så finns det då, från början så var det det här att det var själva prylarna. Men sen kom man ju fram till att IT kan ju vara, vad ska man säga, miljöteknik, och IT kan göra världen bättre. Och så idag så kan man ju säga så här, vi säger så här att någonstans kanske 5% eller 4% av jordens klimatpåverkan kommer från IT:s drift. Så kan IT rädda 15% av klimatpåverkan genom att ska man säga, en sak som jag tycker, det är det här som heter dematerialisering, att vi till exempel kan lyssna på musik utan plastbiten. Idag köper vi inga cd-skivor, alltså transporteras det inga cd-skivor, och alltså tillverkas det inga cd-skivor. Inga fodral, ingenting egentligen. Utan jag får musiken utan material. Och det är ju väldigt resurseffektivt. Och sen när det gäller, ska man säga, ja, men ta den här som den klassiska Airbnb som har 500 000 hotellnätter och har inte byggt något hotell. Det är optimering, effektivisering av de här sakerna. Och så styrning då, att liksom kontor och stora anläggningar kan styras mycket bättre. Från de enkla med att det tänds på toaletten när du går in och det släcks när du går därifrån. Alltså. Det är ju en styrning, det är IT.
Mm.
Så den här styrning, effektivisering, optimering, dematerialisering. Här kan man då göra väldigt mycket.
Mm.
Och det sker också väldigt mycket.
Jag läste en sån fin liten beskrivning av det här med grön IT. Där det stod att tekniken kan göra dig grönare och du kan göra tekniken grönare.
Ja.
Och det var ett sånt fint samspel, för det är precis det du pratade om. Att vi kan med hjälp av tekniken, IT:n, effektivisera, göra vårt liv mer hållbart.
Mm.
Och det är väldigt bra att komma ihåg. Och att det finns då två delar av samma mynt.
Ja, absolut. Tänk på vad mycket saker du kan göra. På grund av att din telefon finns och att internet finns och bredbandet däremellan, det är då vi kan göra alla de här sakerna. Fanns inte det så skulle jag inte kunna lyssna på Spotify. Fanns inte det så fanns inte Airbnb. Så att det här är en fundamental sak i digitalisering, att vi kan optimera på detta viset.
Nu ska jag tänka på nästa gång jag sitter och känner att nej, nu har jag stirrat ner telefonen för mycket idag. Ska jag tänka så här, det här är bra.
Ja.
Eller?
Ja, det finns med andra aspekter än miljöaspekter, men det problemet vi har idag, det är att idag vet du ju inte om du har varit med och smutsat ner eller inte.
Nej.
Så det vore ju skönt om tjänsterna kunde miljömärkas, om Netflix hade varit bra miljöval. Alltså om Spotify var det, eller att min webbsida som mitt företag har är liksom, den här är grön, den här är stämplad. Jag skulle vilja se sådana saker. Vi pratar om det absurda, eller det abstrakta.
Mm.
Och miljömärkning har ju alltid hjälp oss människor. Nu tycker jag nästan att miljömärkning kan gå hit istället.
Och det skulle då egentligen ha att göra med att Netflix då exempelvis använder grön el och inte ful el.
Exakt. Va?
För att kyla ner sina data.
Och att man gör det effektivt och med förnybar el.
Någonting som jag tänkt på är det här med hur vi använder vår teknik. Och då tänker jag liksom på de faktiska prylarna, att det är standard att byta ut telefonen varje år. Jag var ute på företag där man liksom till sina anställda skickar ut, nu har det gått ett år, du har rätt att byta in din telefon fast det inte ens är något fel på den.
Nej.
Och det känns ju i mina öron inte jättehållbart, dels ur ett konsumtionssynvinkel, men även sen då jag fått lära mig det du har berättat nu.
Nej, det där är
alltså, fler möjligt.
Det är väl som alltid att det finns flera sidor av de mynten. Visst, att byta telefon en gång om året känns liksom hål i huvudet av många skäl. Det är jobbigt att byta telefon också. Så att, men i den här andra delen så säger jag att när saker och ting nu då blir pre-owned, att din telefon får ett nytt liv hos någon annan. Vilket då sker allt mer. Så då är det ju lite bättre då. Så att säga. Eller din dator och så vidare. Och samtidigt kan man ju tycka att liksom, ja, du kan väl ha en telefon i 3 år och sen får den ett nytt liv. 1 år känns liksom hål i huvudet eller absurt. Men det finns aspekter då av de där bitarna. Då. Att den får då ett nytt liv. Vilket sker. Alltså det har blivit en ganska, eller en riktigt stor affär. Jag tror att vi pratade lite om kläder. Så har ju second hand kläder blivit jättestor business. Och samma sak egentligen på det pre-owned eller second hand IT. Det finns större avancer nästan där än på ny IT.
Men då skulle man vilja veta, när man köper en IT-pryl, är det här en IT-pryl hos ett företag som tar hand om sina grejer och gör dem till pre-owned?
Ja.
Och de här bitarna tycker jag själv kan vara svåra när man köper just IT-prylar, där det redan från början är en massa ord och begrepp som jag inte förstår mig på. Då hade man velat ha ett enkelt sätt att förklara.
Ja, det är ganska liksom enkelt. Alltså. Nu vill jag köpa en ny telefon. Så att jag köper den av dig om du garanterar att den här får ett nytt liv.
Mm. Det kanske är det här konsument, vi har också pratat mycket i serien om konsumentsmakt, och att man kan använda det när man går till mataffären och frågar varför har en äpplen från Fiji eller.
Exakt.
Och jag tror att för mig känns det nog lite speciellt att gå fram till, det kanske är för att jag inte har så bra koll på den här världen, men att gå fram till en handlare i en butik som säljer telefon och säga ställa krav där gällande liksom hållbarhet, för det har nog inte funnits med min världsbild.
Du kommer att bli förvånad över att du kommer att få ett svar som är positivt.
För att du menar att
det kommer inte vara att du är en obekväm kund och säger oj, det har ingen tänkt på, vi kommer göra det, vi ska höra någonting framåt. Utan det är en etablerad tjänst på många ställen, så det kommer bara rulla till. Så att jag tror du kan gå in på de stora kedjorna och du kan gå in i olika butiker, så kommer detta att funka. Vilket är väldigt positivt då.
Det får man gå och testköra, tror jag nog.
Sen är det ju så också att sen har vi oftast, eller de flesta av oss, eller har ju en professionell del också där vi går till jobbet, och där kan vi ju faktiskt också säga hallå. Därför att det är som antal IT-prylar. Jag jobbar ju mycket med stora företag och deras IT-avdelningar. Och då är det om du och jag har kanske 5 prylar, så kanske ett stort företag har 50 000 prylar. Och därför är det ju så att man kan ju ha den makten också som medarbetare. Medarbetarmakten, så här hallå. Mm. Jag fick en ny telefon här. Hallå, det kanske inte var så bra. Eller vi får den ett nytt liv i alla fall. Eller kan jag få den 2 år?
Exakt. Och jag tror att det handlar också om att visa för sin arbetsgivare att man har koll på de här bitarna. Därför att ifall det är enklare för en arbetsgivare som kanske inte heller vet om det, att bara köra på, skicka ut nya telefoner varje år för att det är någon sorts policy eller vad man nu gör det, av vilken anledning. Men ifall det då kommer personer som ställer frågor och sätter krav och sätter ner foten, då det kanske är det som krävs ibland, tänker jag.
Det tror jag. Och sen tror jag alltså att de som gör det här nu, då, det är inte så långt tillbaka för att det här var ett stort mervärde. Wow, jag får en ny pryl, vilket schysst företag. Men det har ju svängt, så idag så är det ju kanske inte, alltså allt fler medarbetare vill ju jobba i schyssta företag.
Mm.
Så att helt plötsligt så är det inte en fin sak att få en ny telefon varje år, utan det var väl liksom miljödåligt resursslöseri.
Det känns ganska icke-klimatsmart.
Ja, det gör det. Och, så att det, och just att klimatet är så skarpt idag. Jag tror att det är lätt till att det här bara tippar över. Det som var en schysst förmån eller en bra lyx igår är helt plötsligt iskallt eller någonting jättedåligt.
Snart börjar folk få 33-10, Nokia 33-10 på sina företag istället.
Ja, precis.
Det har svängt om totalt.
Ja.
När vi ändå är inne på företag tänkte jag att vi bara snabbt skulle prata om det här med IT-system. För det är något som används på stora företag.
Ja.
Vill du bara berätta vad ett IT-system är?
Oj.
Eller lite snabbt, det kanske inte var så schysst att be dig berätta det snabbt. Men...
Nej, men IT-system, det är väl egentligen, alltså, det är väl hur ett system är ju hur någonting sitter ihop, flera saker. Så det är väl ganska tråkigt. Bit i det här. Jag vet inte riktigt vad det
är. Kan man säga att det är som infrastrukturen på ett företag för liksom allt som har med intranät och e-mail och kommunikation och sådär.
Det kan man göra. Sen finns det ju då delar av det här där man säger att vi har ett IT-system för ska man säga, all affärsstyrning. Så det kan ju också, IT-system kan ju också vara knuten till liksom en applikation eller en mjukvara eller ett område. Vi har liksom ett affärssystem här för ekonomin och alltihopa.
Just det.
Men annars kan man ju se det som du säger också, hela alltihopa. Alltså infrastrukturen, den här som alla företag har.
Och hur kan ett sånt system eller infrastruktur vara mer eller mindre grön?
Ja, det är samma sak där. Om vi börjar där, så är det så att liksom om ett företag har det som heter klient, det vill säga liksom en platta, en telefon eller oftast en bärbar dator, ibland en stationär dator också. Så är det för hur mycket ström drar den? Vad innehåller den? Ställde man miljökrav när man köpte den? Och ser man till att den får ett nytt liv efteråt, att den absolut inte hamnar i Afrika om den ska bli skrot? Det kan företag göra då, för att om företag ser till att ens de här datorerna på arbetsplatsen, de drar lite ström när de används, och när de inte används så sover de. Och det här är jättekonstigt. Det finns liksom tyvärr alldeles för många företag som har datorerna på 24/7. De står på tomgång liksom, för man tror att det är bra liksom. Men hur många bilar står på tomgång hela natten för att det skulle vara bra?
Nej, det skulle vara väldigt märkligt att komma ut på parkeringen och höra alla bilar igång.
Men mycket IT har varit igång. Det håller på att svänga lite grann. Men så att man köper energisnål IT. Man ser till att de sover när de inte används. Alltså energisparsystem. Och sen köper man grön el till dem. Då har man ju gjort mycket hos sig själv. Sen kommer nästa del. Sen ska de här grejerna kommunicera med någonting. Och idag så blir det ju allt mer wifi-punkter. Det blir trådlöst och så vidare. Vilket är positivt, för det kan dra mindre ström. Men så blir det många, många istället. Och då är det ju också bra om de där wifi-punkterna kan sova på natten. Idag är det ju allt fler butiker som har det. Du går in och så kan du surfa eller på liksom överallt. Så här, men de har ju stängt på natten. Och så har ju kontor också. Så att om alla de här punkterna kunde få sova också på natten, vilket de minskar. Och sen kommer man in i infrastruktur, alltså det som de stora masterna eller de stora kablarna eller kablarna under Atlanten, då är det ju svårare. Då får man ju hoppas att de har skött sina kort. Och sen kommer man då till datahallarna, att de, det vi har pratat om då, att de ska vara energieffektiva. De ska egentligen inte dra speciellt mycket mer ström än det hjärnan behöver, inte en massa saker för kylning eller andra saker. Och sen ska den elen vara grön, och helst så ska man ju då se till att värmen återvinns, för värme blir det. Det är enorma anläggningar. Alltså det är anläggningar som är liksom, ja, flera fotbollsplaner stora och fulla med servrar. Det är liksom jättestort. Ingen har ju sett det, va? Den här delen. Men det vore nästan bra att få åka på studiebesök till Facebook i Luleå.
För att få se hur det ser ut, ja.
Ja, för man fattar inte hur stort det är.
Nej, det är otroligt. Och tror att det kommer bli i framtiden att man inte behöver så stora ytor? Eller vad tror du kan vara nästa steg för de här datorhallarna? Kommer de alltid se ut som de gör idag? Om du gör en framtidsspaning?
Nästa steget är vi ju rakt in i på något sätt. Att allting blir, det man säger, allt läggs i molnet. Det vill säga att våra prylar här speglar bara en hjärna någon annanstans. Att vi behöver inte så mycket hjärna i våra prylar. Därför att vi behöver bara liksom någon som kan ställa frågan och få tillbaka grejerna. Så att vad vi idag ser, det är väl egentligen att datahallarna växer än mer. Därför att både vi som privatpersoner gör mer, men företag slutar ha egna IT-avdelningar och lägger ut alltihopa som man köper som tjänst. Liksom. Så det kommer bara en kabel liksom, och så kan man liksom expandera hur mycket som helst. Och stoppa in, är inte ens kabel utan det är trådlöst dessutom. Men det kommer ju någonstans en kabel in i huset och en fiber någonstans.
Det känns som att det blir ännu mer abstrakt.
Ja, så kommer det bli, va? Och det är lite fascinerande hur vi... Det blir ungefär som elen, va? När elen kom så låg ju fabrikerna bredvid liksom vatten, eller bredvid forsen, va? Eller bredvid där man kunde få ut någon slags el, va? Och sen blir det, idag är vi van med två hål i väggen ungefär, va? Att de här kraftverken ligger långt bort. Mm. Och nu går datavägen nästan samma sak, att vi behöver bara inte ens hål i väggen, vi behöver liksom en wifi uppe i taket någonstans. Så helt plötsligt kan vi liksom få alltihopa fast det är remote, det är något helt annanstans. Vilket är en otrolig utveckling just idag. Och, det, och för oss är det ju så här, men du har ju inte filmerna hemma längre.
Nej. Så, nej, det finns
nu har vi satt Netflix, jag menar HBO eller C More eller våra allting, heter SVT Player, alltihopa. Vi behöver ju inte banda någonting. Vi har ju inga VHS-kassetter, vi har inga DVD-skivor. Allting är utan materien. Och någon annanstans, långt bort.
Om vi ska prata lite mer om det här med effektiviseringen eller fördelarna med IT, så tror jag vi nämnde det innan, men att det handlar dels om att det kan vara handla om hur vi använder resurser för att vi kan effektivisera saker. Det behöver inte lika mycket resurser.
Nej.
Hur, om vi bara ska ta det kort igen, på vilket sätt menar man då?
Jag tycker Spotify är bra, alltså att vi kan, att vi, vad man kan, alltså att man kan dematerialisera, att du kan få en tjänst utan att du har brutit ett enda gram eller borrat upp någon olja i Nordsjön för att göra plast.
Mm, just det, perfekt exempel på hur man kan minska resurserna helt enkelt.
Ja, det är alltså, så jag gillar begreppet dematerialisering, att vi kan alltså, att vi kan, och det här blir väldigt viktigt för i sin enklaste form, du frågade vad är hållbarhet för mig? Så är det ju så att egentligen att det är ju kilogram materia som vi gräver upp från jorden, och det är energin vi använder. Energin kan vi fixa egentligen från solen, för det kommer in massa mer per tidsenhet än vad vi gör av med. Så har vi bara slutat med den här oljedumheten, så kan vi leva på den energi som kommer från solen på ett snyggt sätt. Men däremot kilo materia, då har vi bara jorden. Det kommer inte in några kilo från yttre världsrymden. Så att vi måste bli bättre på att ha ett bra liv för fler och fler människor med mindre materia. För mindre materia, det innebär mindre resurser att få upp det från jorden eller att förädla. Det blir mindre resurser i transporter och det blir mindre avfall. Så att egentligen så är det egentligen, du kan få ner det här, den ska man säga, den miljömässiga hållbarheten till kilogram och kilowattimmar till materia och energi.
Det där är spännande, och det känns ju verkligen som att det här vi har snackat om är att ta hand om resurser på ett bättre sätt, och IT kan hjälpa till på den här. Det är att IT kan göra oss grönare, och samtidigt som vi kan göra elen eller IT grönare tillbaka.
Precis så.
Man brukar även prata om att det kan, om ekonomisk hållbarhet kopplat till IT, eftersom att man kan dra mycket ekonomiska vinster av grön IT. Tänk bland annat på, som du nämnde, det här med att om företag skulle stänga av sina datorer på nätterna så skulle de dra väldigt mycket mindre el. Och jag tror att du hade något exempel på det med något stort företag som hade stängt av.
Ja, eller stängt av. Jag har själv med i det också. Och det är HMIT har släppt en rapport som heter Double Sales Half Impact. Och det visade sig då att man kunde, samtidigt som IT blev dubbelt så stort när det gäller antal klienter, antal servrar eller så här, antal användare, så lyckades man få belastningen att halveras. Och det var då värt, man sparade 20 miljoner kronor på elräkningen.
Oj, och vilken anledning att det effektiviserades?
Ja, det är så att om man med ett företag som H&M som kanske har 50 000 enheter, du har ju kontors-PC av olika slag, och sen har du alla kassaapparater. Alla kassaapparater i alla affärer, oberoende om det är H&M eller inte, det är egentligen en dator. Och de står oftast på också. Så kan de dra lite ström och sova på ett eller annat sätt? Och samma sak kontorsdatorerna. Och kan du sen också göra effektivare datahallar och få den här värmeåtervinningen och alltihopa.
Mm, ja, då förstår man ju verkligen att det blir en ekonomisk fråga.
Ja, då blir det, det är verkligen så. Och det här är intressant. Jag tycker att IT är underbart. För att vi pratar om det här med decoupling, att koppla isär vår tillväxt från miljöbekymren. Och det har vi misslyckats med genom hela historien. Men inom IT så går det. Double Sales of Impact är ett sånt bevis. Du kan få mer nytta för företaget med mindre belastning. Till och med hälften så stor belastning när verksamheten är dubbelt så stor. Vilket är stort. Va? Och, så att här, och sen ser vi det vi har pratat om nu med dematerialisering, optimering, effektivisering. Så IT är faktiskt en spelare att räkna med för att lyckas med att koppla isär tillväxten och ett bra liv från miljöbelastning.
Och är det här någonting som privatpersoner kan applicera på sina liv? Är det liksom skillnad om man drar ut sladdarna från sina elektronikprylar på nätterna eller stänger av datorn hemma? Eller hur kan vi?
Ja,
kan
det, vi det där är intressant för det självklara svaret går ju så. Ja, och det ser man mycket på också. Man räknar på den här, ska man säga, att saker och ting står i standby och slip, att det är en miljöbov. Och det är det. Men, och ett stort men här, det är att idag är det inte det stora bekymret. Det stora bekymret är att om du går hem till dig själv eller till dina kompisar eller någonstans, så står grejerna på fast ingen använder dem. Så att om grejerna när de sover drar liksom mellan liksom en halv och en och en halv vatten och sånt där, så drar de kanske 30 watt. De drar liksom 20 gånger mer eller kanske 50 gånger mer när de står på. Så det är en stor tv-apparat står på, och så börjar man diskutera med att jag borde dra ut kontakten på natten. Men jag borde kanske sätta den i standby när jag inte tittar.
Det är ett bra första steg.
Ja, det är faktiskt att det är inte bara ett bra första steg, utan det är där som du har de stora vinsterna idag. Sen om jag kommer tillbaka och allt detta är gjort, ja, då har du också den andra. Så man, lite grann med flyget också, man ska inte sätta dem för mycket emot för dem, men det är viktigt att säga att det stora bekymret är idag, det är att grejerna är på när man inte använder dem.
Mm, och det vi gör varje
inte
dag.
Inte den här sista vatten liksom.
Nej.
För det gör vi alla överallt. Och det går att räkna på. Det är enormt mycket ström som går åt i ett land som Sverige på prylar som står på och inte används.
Det där känns också som ett sånt exempel på saker som vi kanske gör i en värld där vi har råd att göra det. Om man är på en plats där man har lite el, elen kan försvinna man för mycket, där skulle man nog inte låta prylarna stå på.
Nej, och är du det så att du dessutom har din egen solcell som laddar ditt eget batteri som har en begränsad resurs liksom som tar slut. Va?
Då märker man av det på ett helt annat
sätt. Om din tv gick på batteri och du inte hade möjlighet att ladda, så skulle du naturligtvis styra upp det direkt.
Mm. Precis, det har inte varit ett problem direkt.
Nej. Men vi kommer tillbaka till det här att det är så abstrakt. Vi ser ju inte den här elförbrukningen, och vi ser inte bekymret av den sen, eller att det finns ett bekymmer.
Och ser du någon lösning på hur det här kan bli, det här abstrakta, som det förmodligen bara kommer bli mer och mer abstrakt utav vad jag kan tolka?
Ja, jag tycker att det du och jag gör nu, alltså det är ju medvetenheten, insikten och förståelsen på olika sätt, och ungefär som du faktiskt, jag tror bland det första exemplet var det klorblekta pappret, att det var ett jättefint papper och det var en jättefin produkt som vi vill ha kvar, som fortfarande har jättestor nytta då, även fast vi digitaliserar. Men så såg man då att fisken inte mådde bra, att havet blev smutsigt då. Och det där behöver allt fler göra. Jag tycker miljörörelsen hade och har idag också en väldigt viktig funktion att bygga de här sambanden och bron från problemet till det dagliga livet. Liksom. Och jag tror att det är nog en never ending story, i och med att vi har ett sånt samhälle där vi inte ser någonting längre.
Vad är dagens krokiga fisk om man jämför klorblekta papper och
idag så blir det ju faktiskt klimatförstörelsen, alltså inte förstörelsen utan klimatpåverkan, att jorden får feber och att vi stiger, för det är ju faktiskt det, alltså att vi på ett globalt perspektiv så gör vi av med enormt mycket el som kommer från fossilt och som ställer till det. Energin är ju gigantisk liksom i klimatproblemet. Klimatproblemet är ju egentligen 75% energi och 25% avskogning och mat. Ungefär man är enkelt uttryckt.
Så handlar det om att välja. Så om man säger så här, ifall det hade varit så att vi hade haft att alla våra energikällor hade varit förnybara, el och vindvatten. Ja. Sen så vet jag, eller el och vatten. Sen kan väl de också vara problematiska ibland när man ska hugga ner skog och fiske.
Ja, stora dammar och alltihopa. Det finns väl, det har ju sett en enorm påverkan i de svenska älvarna. Men då hade vi inte den insikten och den biologiska mångfalden och så vidare. Men vinden och solen är ju faktiskt väldigt skonsamma. Mm. Sen finns det alltid en debatt att liksom något in my backyard, vilket vi alltid har. Men vindkraft och förnybart är bra, men inte där jag har min sommarstuga. Inte.
Nej, precis.
Där.
Så där, det brukar ju låta så länge det inte är. Ja, det låter skitbra.
Ja, det har ju funnits så länge jag håller på med de här frågorna. Så det som du vet inte, använder man fortfarande NIMBY-syndromet. Not in my backyard.
NIMBY. Okej, nej, det har jag faktiskt inte hört, men jag känner ju väldigt väl.
Och det där har nästan bara accelererat. Snart kan man inte göra någonting någonstans, för det finns alltid någon som bor där. Not in my backyard. NIMBY.
Okej, spännande. För jag känner, som, alltså, jag känner igen vad det står för mycket väl. Det har man ju hört. Men att det fanns ett ord för det. Det känns som att det är helt rimligt. Jag tänker på ofta man...
Så, men ändå, så man, tittar man på det här så man säger att, att bygga liksom... framförallt ska man säga solcellerna, det är en väldigt skonsam del. Jag tror att det tar mindre än 3 år så har du fått igen den energin som du tog att producera en solcell och sen ger dem el i 30 år eller 40 år.
Så tummen upp för solceller?
Ja, så är det en passiv teknik. Det finns ju inga rörliga delar. Och det är också bra. Det finns, nu ska man säga att det är rörliga delar i vindkraftverk, men inte så mycket. Men hur det ser ut liksom, i alla typer av kraftverk och hur mycket saker det är. Det är mycket grejer som ska ta hand om. Likaväl som en bensinbil mot en elbil. Det är mycket, mycket mindre att hantera. Så det är fiffigt av många sätt och vis.
Men om man då skulle ponera att den största delen av vår el skulle komma från exempelvis solceller, hade det varit ett lika stort problem med vår el? Konsumtion eller var en IT-användning då?
Nej, det hade inte. Det hade inte varit det.
Så problemet ligger till stor del i att det ful el används
världen. Ja, men sen är det ju så också den här liksom, om vi som kan då väljer att slösa med den förnybara energin. Det är en lång omställningsprocess, så just nu så är det ju så att, jag menar, i och med att 2/3 faktiskt är ful el, vi är en bit dit. Så att om den här andra 3/3 skulle kunna räcka till liksom mycket, mycket mer utan att man måste liksom börja liksom...
Just det, så det vi faktiskt har skulle vi kunna dela med oss av till
fler. I allra högsta grad, och särskilt ett land som Sverige som har så pass stor andel av koldioxid per capita och så vidare. Att vi ska liksom hålla på och slösa med energin när liksom Polen som har en massa kolkraftverk skulle kunna få... Det skulle vara mycket bättre om vi kunde exportera den.
Mm.
Så det finns en nytta där och systemet sitter ihop.
Om vi nu skulle avsluta med att skicka med lite käcka tips hem. Bra tips som vi helt enkelt kan använda för att bli mer hållbara när vi... konsumerar helt enkelt IT och IT-prylar.
Mm.
Vad är dina bästa tips? Om jag ska gå och köpa en ny lur någonstans, vad ska jag ha i bakhuvudet
då? Då tycker jag att du ska se till att din gamla lur får ett nytt liv. Det kanske är det enskilt största du kan göra. Och sen, som du pratar om då, att man kanske inte ska ha den bara ett år. Man kanske tycka att det här är en fräck pryl att ha 3 år då. Jag brukar byta. Och här kan man säga, det, som jag sa från början, hållbarhet är en hållbar rörelse. Om jag skulle ha en telefon och kasta den vartannat år eller byta, så kanske jag kan öka den livslängden med 50%, så är det ett positivt steg. Så man gräver där man står och man rör sig. Jag tycker att det är också viktigt, som att det står, du borde ha den i 10 år eller du borde ha din Nokia 3110, vad är det med dig? Liksom. Utan någonstans, alltså, den positiva rörelsen, den slår jag slag för.
Fint det där du sa precis med att man gräver där man står. Ja. Och det pratade vi lite om innan vi körde igång här också. Att ibland kan man vilja ta 10 steg med en gång eller gräva extremt långt med en gång. Men det är bra att veta att man behöver inte göra allt med en gång, utan att ta stegen så i den takten man kan ha möjlighet och bli mer medveten. Det är väl det som är det viktigaste egentligen.
Det är det som är viktigt. Och sen när vi säger det, så är det ju så också att alltså, det är så olika vad olika människor också kan tycka är viktigt. En del tycker ju då, som man säger, att de sociala frågorna runt detta är mycket viktigare. Och en del tycker att alltså, ganska lokala biologisk mångfaldfrågor är viktiga. Och en del tycker liksom att nej, men det viktigaste jag har just nu det är mina barn eller på någon annan sätt. Så att man får ju också ha respekt för att vi är på olika ställen och att vi både är bra och dåliga, ska jag säga. Men jag är duktig på vissa saker, men jag struntar ju i andra saker, så att säga. För att annars får jag inget liv. Jag ska ju leva i det här samhället också.
Om man nu går till sin telefonbutik och ska köpa en ny telefon, då frågar man försäljaren, kommer den här kunna återvinnas? Eller jag vill att ni återvinner den. Vad kan man mer ställa för frågor kring sin nya telefon? Jag vill att den ska kunna återvinnas också. Är det några mer frågor man kan ställa liksom, gällande fabrikanten? Ja. Hur den är tillverkad, för de har något liksom hållbarhetsarbete.
Ja, det kan man göra. Och då kanske man ska man hålla sig på miljö, då kanske man ska också flagga någonting där med konsumentmakt, att frågan liksom, att hur är det med konfliktmineraler? Man kanske ska ta den. pre-owned och konfliktmineraler på något sätt, vad man ska liksom titta på den här biten.
Finns det elektronikprylar som inte innehåller de här konfliktmineralerna?
Nej, alltså det finns alltså, alla elektronikprylar behöver den här typen av mineraler. Sen är det frågan om de då har brytits, om vi behöver dem.
Mm.
Men de ska ju komma från en schysst gruva. Det är någonstans dit det ska.
Finns det någon typ av fair trade-märkning på de här?
Ja, det finns lite grann. Man försöker. Det är faktiskt svårt. Och det är också likadant på EU håller på att reglera. Och företagen vill på någon slags företagsnivå, så försöker man ha sina policyer och alltihopa. Så att det är en rörelse här. Va? Jag tycker inte att det är så självklart lätt för mig som konsument.
Nej, det kan vi ju...
Om jag har mycket av saker där är ganska lätta som vi har pratat om. Så det här tycker jag inte är lätt. Det här är svårt.
Mm. Det är verkligen det. Men det är bra, och då är det bra att ha de här små frågorna som man kan ha med sig för, som man kan ställa. För det kan också vara svårt ifall det är begrepp som man inte är så liksom van vid och veta vad man ska fråga efter. Men då vet vi det. Man tar hem sin telefon eller dator eller vad det kan vara, använder den, stänger av den när man inte använder den.
I absolut. Om du tänker så här, liksom, jag menar, vad har vi liksom? 1 miljon människor här i liksom, ganska centralt i Stockholm. Om varje en har grejerna på en timme extra per dag, vilket inte är mycket, så blir det liksom 1 miljon timmar om dagen som är i onödan. Så det blir fort jättestora siffror.
Hur påverkar det här med el och elektronik oss som personer när vi sitter här inne och det liksom går kors och tvärs, vad det nu är som går i luften från sladdarna, telefonerna,
det är en massa vågor.
Ja. Vad vet man någonting om hur det är?
Ja, det har ju faktiskt varit en diskussionsfråga från när mobiltelefon kom tills idag. Och det är fortfarande så... Vi verkar ju vara hyfsat friska och så. Det är fortfarande en debatt, men inte så stor idag. Samtidigt som vi har mer vågor runt omkring oss än vi någonsin har haft. Då.
Mm.
Det är inte bara telefonen, utan allt är ju trådlöst. Då.
Vi får se helt enkelt. Det är en cliffhanger.
En grej som faktiskt är borta, som var ganska mycket vågor från det var ju faktiskt den sladdlösa telefonen. Den har vi ju inte. För den behöver inte spara någon batteri.
Alltså sådana bärbara telefoner?
Ja, för det är det fasta abonnemanget. Okay. Det kommer ju knappt ihåg att det fanns, men det är inte så länge sedan. Det kanske är 10 år sedan.
Jag minns att det var görfräckt när min familj var liten fick 2 bärbara telefoner som vi hade hemma.
Ja.
Så man kunde liksom gå runt och prata.
De gick alltid på fullt spjut. En mobiltelefon ser till att liksom stänga av sig och dra så lite den kan av alla sätt att sända iväg vågen, för det kostar batteri.
Mm.
Så alla saker som inte sitter i väggen blir väldigt duktiga på det där. Men just den här trådlösa telefonen behövde inte det. Och nu är det en icke-fråga. Och ska man säga någonting om det, så om man ska säga någonting väldigt positivt om telefonen, är att den har ju idag bytt ut många andra saker. Alltså du har kanske inte väckarklocka. Du har inte telefonsvarare. Du har inte fast telefoni. Du kanske inte köper en filmkamera. Du har ingen kamera. Du har ingen sån här megafon eller diktafon eller så här, va?
Och allt blir det annat, en sån resursfråga då?
Alltså helt plötsligt så har vi liksom, vi har liksom 2 hektar, 1,5 hektar telefon och inget mer. Om du tar den här högen som jag berättade och ser hur mycket prylar som faktiskt fanns i våra hem, så det finns faktiskt en uppsida i det här också.
Det där är intressant. Återgå tillbaka till, jag försöker rättfärdiga mitt telefonanvändare som du har.
Ja, jag hjälper
dig nu. Du gör verkligen det, för det var tänkt, kände att då kan det liksom, det här med att man pratar om att man har sitt liv i telefonen, och att ibland kan det ju vara liksom lite skämmigt att prata om det, eller liksom smutsigt att prata om att telefonen är ens allt viktigaste bryl.
Mm.
Men nu när du säger det som du säger, så insmar jag att telefonen idag är så otroligt häftig och bra på många sätt. Att vi har allting vi behöver där i. Och om man jämför med 15 olika prylar förr, så är det extremt bra att ha en.
Ja, en sak som jag inte har kommit, som jag trodde skulle komma, det är att den var datorn. Du menar liksom att istället för att du har din bärbara dator där, så kopplar du in den där till ett tangentbord och en skärm.
Okej. Ja,
och så hade du bara den här.
Måste
och så
jag tänka så jag fattar vad du menar. Men ja, precis. För det är själva väldigt minnet.
Ja, hjärnan och minnet.
Ja, hjärnan,
och hjärnan och bredbandet och allt uppe där.
Ja.
Och det har funnits många försök på detta, men det har liksom inte riktigt lyft. Jag trodde i kontorsverksamheten eller hela padden och alltihopa, att det skulle dra mer åt det hållet, att vi bara hade den, så att säga. För då har vi ju som en pryl som, om vi tar tillbaka det, att ju mindre kilogram desto bättre. En iPad väger ju mycket mindre än en bärbar dator, och skulle den då kunna jackas in till ett externt skärm och ett tangentbord på jobbet?
Mm. Eller telefonen. Spaning.
Ja, eller telefonen. Men det, tyvärr, jag tycker den skulle jag vilja se. För, för kraften finns ju i telefonen idag för att göra det.
Mm. Ja, det blir säkert verklighet. Jag tycker det har varit mycket sånt här i historien där man tänkte att wow, det där, det har varit häftigt ifall det kunde hända. Och sen så några år senare så känner man, så det har man ju själv i sin hand.
Ja.
Jag minns när jag var liten och kollade på James Bond-filmer. De hade såna här liksom touchskärmar som de drog häftiga saker på. Och man tänkte bara wow. Sånt där får man ha, man är liksom hemlig agent.
Ja.
Och nu är det man själv gör varje dag utan att blinka. Så att det blir spännande att se vad som kommer framöver. Sista biten på vårat hållbara användande är ju det här då hur, när telefonen helt enkelt av någon anledning inte fungerar längre eller vi inte vill ha den längre. Mm. Då lämnar vi in den till butiken när vi köpte den som har lovat oss att de kommer ta hand om den.
Ja.
Och då får vi helt enkelt lita på att de har en sån käck liten Apple-robot motsvarande kanske.
Som ja, tar isär, om den inte kan få ett nytt liv.
Ja, okej, för det gör jag just det.
Först ska den ju få ett nytt liv, att någon annan ska få använda den telefonen då.
Och då behöver, men då behöver man kanske ta hand om den och fixa till den lite. Bara
ja, men det gör man ju. Alltså det är ganska industriell skala på att man liksom refurbishing och resale. Så det finns ett begrepp för de här sakerna också.
Det har varit riktigt häftigt för det var så lika trendigt som second hand som du sa är. Ja. Och det är liksom coola modebloggare pratade om att de har köpt saker på second hand. Mm. Ifall det var så här, kolla min nya telefon, det är second hand.
Ja.
Det har varit coolt.
Och dit är vi kanske lite, vi kan vara på väg dit i och med att det här att när allt flyttar ut i datahallarna, alltså det här långt bort va? Och alla hjärnor och alla filmer och allting ligger där liksom, så behövs det inte vara som smart pryl, utan då kommer din pryl att kunna räcka längre. Det är i alla fall en god tanke. Då behöver den inte, för nu måste den få mer muskler, jag måste köpa en ny. Nej, musklerna är någon annanstans.
Mm.
Och nu är ju bildskärmarna så bra och bredbanden är så bra. Så det finns egentligen en möjlighet rent tekniskt då, vad de har, att vi har grejer mycket längre.
Någonting som jag kommer att tänka på när du pratar om det är att det känns som att telefonen ibland, men batteriet exempelvis, blir dåligt lite för snabbt. Och man känner att nästan så här, är det så att fabrikanterna gör prylarna med kortare datum därför att de vill sälja mer?
Eller är det bara... den diskussionen har ju funnits väldigt länge och den bottnar ju om att, jag tror glödlampan var väl en sån story.
Okej, okay, det är där det började kanske?
Ja, det var där det började liksom. Någonstans. Men idag så är det inte riktigt det. Och tittar man här också så är det så att i den här delen med att det får nya liv. Om du är en tillverkare som säljer liksom en dyr telefon och så har inte alla råd med en dyr telefon, så har de råd med en begagnad för detta dyr telefon som har blivit billigare så att säga, men ändå ha de här attributen runt alltihopa. Så att jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att leda något här, det där är någon slags i bevis att livslängd har ju att göra oftast med vilka prylar du stoppar in och hur mycket grejen slut kostar. Okej, det kan också kosta att du har ett snyggt varumärke, men också kvaliteten. Och billiga prylar då gör ju att saker och ting oftast går sönder fortare. Att man har sneddat någonstans, att man har liksom mindre löd där eller inte guld i den punkten eller så vidare, så att säga, för att få ner priserna. Så det är väl det som kan göra. Det andra saken som faktiskt gör att du får kortare livslängd, det är att grejerna är på. Det finns ingenting som är så dåligt för elektronik som värme, och de blir varma när de är på. Så det är också skäl till att stänga av grejerna.
Jag brukar ha min telefon på flight mode på natten. Ja. Är det ändå bättre att stänga av helt?
Nej, alltså telefonen är kanske den pryl som liksom är duktig på att inte göra av med ström när du inte använder den, därför att vi vill att batteriet ska räcka.
Mm.
Men resten av alla våra elektroniksaker så är det väl mer.
Perfekt. Så, tusen tack för att du var här och gav lite mer klarhet i hur vi kan bli mer hållbara när det kommer till IT och IT-prylar.
Mm. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Jätteskoj.
Tack och lycka till, och jag hoppas att dina spaningar slår in snart.
Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elgqvist. Och dagens gäst var Håkan Nordin. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med THESS. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd, men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!